kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi lyssnar till Romarbrevet och vi har kommit till del 31. Du kan lyssna både i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Och så kan du också lyssna till dem på Värnamo församlings hemsida. Du går in på värnamopastorat.se och klickar på närradion och sedan bibelförklaringar.
Den här tisdagskvällen vi ska fortsätta i Romarbrevet 8. Vi börjar med att be. Herre, så tackar vi dig för att vi ännu en gång får vara samlade i ditt namn. Att vi får vända oss emot dig. Att vi får förvänta oss att du talar till oss genom bibelordet. Herre, vi tackar dig för att vi har tillgång till det. Och att vi har tillit till ditt ord. Herre, vi ber att du ska verka genom ordet och genom anden. Att du ska upplysa oss. Gör oss känsliga för din närvaro, lyhörda för din röst. Herre, vi överlåter oss själva till dig. Amen. Amen. Vi ska fortsätta på vers 14. Men det är en sak som jag behöver bara kontrollera. För jag är osäker på om vi har gått igenom detta med dopet i den heliga ande. Jag tror inte det. Och det är lite dumt, nu ska jag inte göra det idag va, men jag har haft det på några andra olika ställen. Och det är lite dumt därför att nu talar vi om anden och att leva efter anden och vandra efter anden och så. Och vi tar fram kännetecken, vi ska strax repetera de där fem i all hast som vi gick igenom, som har gått igenom de sista gångerna. Så ska vi se en ytterligare som vi har framför oss. Men det är ju kännetecken som bara kan kännas igen av människor som är döpta i helig ande. Och då förstår vi på en gång, ja men det är ju, då är det ju helt avgörande att man är döpt i helig ande. Och då är frågan om vad som menas med att vara döpt i helig ande. Och det är där den här undervisningen kommer in. Och då är det så här, jag säger det här nu helt kort då, utan att ha något bibelstudium kring det. Men så att ni ändå ska förstå tankegången. Då är det så här att när den karismatiska, ja för all del, när pingstväckelsen kom redan på 30, 40, 50-talet så talas ju mycket om att bli andedöpt. Och när den karismatiska väckelsen kom på 70-talet, den som jag är född in i, då talas det också om att bli fylld med helig ande eller att bli döpt i helig ande. Då hade man plötsligt flera olika uttryck. Men för att göra det helt kort då, så är det att det finns två stycken, kan man säga, traditioner i kyrkans historia om det här med dopet i helig ande. Och det första är nog snarast det som kommer på 1700-talet och 1800-talet, framförallt genom John Wesley och metodismen, där dopet i den heliga ande var som en sorts second blessing, kallade man det. Alltså en andra välsignelse. Så att man blev en kristen och sedan så skulle man, eller kunde man, hur man nu vill uttrycka sig, också bli döpt i helig ande. Och då fick man särskild hjälp för helgelsen. För det var helgelseprocessen som var i centrum. Vi kan ju inte helga oss själva. Men när den heliga ande fyller oss så intensifieras helgelsens verk. Och detta med att bli döpt i den heliga ande eller att bli fylld med den heliga ande, det var någonting då som var för alla. Men man undervisade ju om det på det sättet som en second blessing. När sedan pingströrelsen får sitt genombrott, eller rättare sagt när den börjar i Amerika på början på 1900-talet, så är det den förståelsen som ligger bakom. Men det sker en förskjutning. Det sker en förskjutning på så sätt att när man där blev fylld med den heliga ande, så var det inte i första hand frågan om helgelsens verk. Det var inte det som var i fokus. Utan det som var i fokus var att man blev utrustad för tjänst. Och man talade om smörjelsen istället. Men det här är den ena traditionen, kan man säga, även om det då sker vissa förskjutningar. Och det har då kommit med också in i den karismatiska väckelsen. Nåja, den andra traditionen, Det är mera den allmänkyrkliga, där man har knutit den heliga ande till ordet. Man kan säga till och med att den heliga ande verkar inte utanför ordet och omvänt. Där ordet är verksamt, där är också anden verksamt. De hör alltså ihop, två sidor av samma sak, av samma budskap. Och det är ordet i sin tur som är knutet till sakramenten, alltså till dopet. Det är ju inte vattnet som gör att man blir döpt, utan det är ju Guds ord och Guds ande som verkar genom vattnet som gör att det blir verksamt. Men man knyter det till sakramenten, till ordet och sakramenten på ett sådant sätt att det lämnas inte mycket utrymme vid sidan om. Alltså om någon blir andeuppfylld eller de andliga gåvorna och sånt. Utan det knyts som sagt till sakramenten. Vill man uttrycka det kritiskt så kunde man tala om en sakramentalism som gränsar till det magiska. Och magi, det är ju någonting som vi människor kontrollerar. När vi utför vissa religiösa handlingar så verkar de. Det är ju magi. Det finns ju i alla religioner. Det är en typ av vidskepelse. Magi är ett negativt ord. Sakramentalismen tangerar ju där emellanåt. Och de här två olika traditionerna går ju att kombinera. Men de har haft lite svårt att möta varandra historiskt sett under 1900-talet. Sen så är det som så att det finns en exeget som jag tycker mycket om som heter James Dunn. Erkänd sådan. Han har gjort ett bibelstudium kan vi säga om dopet i den heliga ande. Och då gick det till på det sättet att han frågade sig själv, var kommer själva uttrycket döpt i den heliga ande ifrån? Och då visade det sig att den första som använder det här uttrycket döpt i heliga ande, det är ju Johannes döparen. Och Johannes döparens budskap, det är detta att han döper i vatten och han döper för att människor ska komma vidare till syndernas förlåtelse eller komma vidare till Herren Jesus Kristus och att bli kristna så småningom. Men han kan inte själv åstadkomma det. Jag döper er i vatten, men han som kommer efter mig, han ska döpa i helig ande. Eller helig ande och eld till och med. Det står lite olika beroende på om du läser Matteus, Markus eller Lukas. Och då menar James Dunn att Johannes döparen, ja visst, han döper men han kan inte åstadkomma någonting. Utan det är bara Herren Jesus, Gud själv, genom Herren Jesus som kan åstadkomma någonting. Och det som Gud själv åstadkommer, det är alltså dopet i den heliga ande. Det är bara Gud själv som kan göra en människa till kristen. Och det här uttrycket dopet i helig ande, det har Johannes döparen plockat upp kan man säga från skriften. Där det talas om att människan ska få ett nytt hjärta och få del av Guds ande. Och så ska Gud själv göra så att de börjar vandra efter hans ord, efter hans lag. Och då visar James Dunn det ganska tydligt tycker jag, för han går igenom alla bibelställen i Nya Testamentet som innehåller ordet dop och som innehåller ordet ande. Och när han gått igenom alla dem och visat det så slutar det med att dopet i den heliga ande, det är någonting som bara Gud kan göra. Jesus är den som döper i helig ande. Det är ett samlingsbegrepp helt enkelt för att bli kristen. Ska man spjälka upp det här uttrycket dopet i helig ande, ja då får du ha ord som på nyttfödelse, rättfärdiggörelse, helgelse, försonad och så vidare. Alltihopa det där är ju sådant som Gud gör. Och det ligger i själva begreppet döpt i helig ande. Om ni har lyssnat på mig tidigare något så här noggrant så skulle jag kunna säga så här. Att det är egentligen samma sak som att bli en kristen. Det finns alltså ingen kristen som inte är döpt i helig ande. Däremot så finns det många som vi kallar kristna. Det beror på hur man använder ordet. Men som jag kallar för lärjungar. Som söker sig till Guds hus, som läser Bibeln, som ber och så vidare. Men, och som kanske till och med är döpta. De kan ha varit med om allt och gjort allt. Men man kan inte göra sig själv till kristen. Det är bara Gud som kan föda en människa på nytt. Och när det händer, då blir människan kristen. Paulus säger ju det i första Korinthierbrevets 12 kapitel och 13 vers. Vi har alla blivit döpta in i en och samma kropp. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Eller fått en och samma ande att dricka utav. Så att bli inlämnad i Guds hushåll, i Kristi kropp, bli insatt som en levande sten i andens tempel, det är samma sak som att bli en kristen. Det är samma sak som att bli döpt i helig ande. Det hindrar inte naturligtvis att man också kan bli fylld med helig ande vid många tillfällen och på olika sätt. Det är ju individuellt, va? Det har ju med själva livet att göra. Men det här vill jag ha sagt utan att egentligen, nu har jag ju undervisat lite om det utan att visa på bibelord och så, va? Men jag vill ha det sagt därför att det vi talar om här nu i Romarbrevet 8, det är ju vad det innebär att leva i den heliga ande. Och vi kan inte leva i den heliga ande om vi inte är i den heliga ande. Alltså själva grundförutsättningen har på något sätt varit en självklar utgångspunkt hela tiden. Det vi har sagt många gånger de här tisdagarna, det är att tidigare så stod vi i synden, under lagen och i döden. Nu har vi befriats ifrån detta och satts in i Jesus Kristus. Då är inte synden vår Herre, utan då är rättfärdigheten vår Herre. Det är inte lagen, utan det är nåden. Det är inte döden, utan det är det eviga livet och livets andeslag. Vi har talat mycket om att vara insatta i Jesus Kristus. Jag skulle kunna säga att vara insatta i den heliga ande, för det är samma sak. Där Jesus är, där är anden. Där anden är, där är Jesus. Man kan inte vara insatt i Jesus Kristus utan att vara insatt i den heliga ande. Så det hänger ihop. Och det kanske med tanke på vår tradition och vår kultur och så som vi tänker eller har tänkt, så kanske det har varit bra att vi inte har lagt någon stor betoning eller gjort någon stor sak av detta med att bli döpt i helig ande. För det kan lätt missförstås vad det innebär, hur det ska definieras, hur det känns och så vidare. Det har vi inte talat särskilt mycket om. Vi har talat om att vara i Jesus Kristus. Men nu säger jag det, där är vi som ett resultat av andens verk. Vad Jesus har gjort genom ordet och anden i våra liv. Så när jag säger döpt i helig ande, då vet ni det betyder att vara en kristen. Nu kan det ju vara så då, så att, och det, vi kommer in lite grann på det, så jag behöver kanske inte stanna vid det, men det skulle kunna vara så att det finns människor som här eller som lyssnar eller får tag på det här på något sätt, som börjar tänka, ja men jag är ju inte döpt i helig ande, eller är jag döpt i helig ande, tänker jag kanske inte ens är en kristen. Alltså att man får tvivel av det. Men då ska vi se här alldeles strax att det är tvärtom. Vi får visshet av det. Därför anden ger visshet. Inte tvivel. Visshet. Och är det så att man frågar sig själv, är jag verkligen en kristen? Är jag döpt i helig ande? Så är det väl ingen dum fråga. Det är väl bra att ställa den frågan till sig själv. Ja, men hur ska jag bli viss då? Ja, man ska bli viss genom tron på Jesus Kristus. Det är ju när vi förlitar oss på det som Gud har gjort genom Jesus Kristus som vi föds på nytt. Det är då vi förändras. Det är då vi blir döpta i helig ande. Det är då vi blir kristna. Vi ska komma tillbaka till det här alldeles strax. Men titta nu då i Romarbrevet 8. Så kan vi ta de där 5 första kännetecknen. Och de 5 första kännetecknen, de hade vi då i vers 5. Nämligen våra värderingar. Våra värderingar är ett tecken på om vi är döpta helig ande, om vi är kristna, om vi tänker, om vi har Kristi sinnelag, om vi tänker som Jesus. Det står ju så här, nu handlar ju de här verserna 5 till och med 8 om de som lever efter köttet, men man kan läsa mellan raderna, man kan dra slutsatsen. Det står ju i slutet på vers 5, de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Det går inte gärna att tolka annorlunda än vad det står. Och är det så att man tänker på det som hör till anden, då måste man ju ha anden. Det skulle inte gå ihop ekvationen annars. Och därför präglas den kristen människas värderingar av att man tänker efter anden. Man tänker Jesu Kristi sinnelag. Det där med, jag kan ju påminna om det också, de här profetierna där det står om ett nytt hjärta och en ny ande. Det är ju det som är, som går i uppfyllelse här. När man blir en kristen så får man ett nytt hjärta, ett nytt sinnelag. Och så börjar man vandra efter anden. Det betyder inte att vi är fullkomliga, vi är inte syndfria. Men vi har vår livsinriktning åt det hållet. Vi sträcker oss efter det som Gud är. Så det var det första med värderingarna. Det andra är ju liv och frid. För det står i den sjätte versen. Andens sinne är liv och frid. Det vill säga, en kristen människa, fortfarande inte så att vi är syndfria eller fullkomliga, men ni måste ju höra vad jag säger. En kristen människa har alltså liv och frid. Det betyder inte att vi inte skulle kunna bli oroliga eller stressade, så det är inte det jag säger. Jag säger att normalläget, grundläget, det är att vi har liv och frid. Och då talar jag inte om något psykologiskt liv och frid, att jag känner så alltid, utan det är ju gudomligt liv. Det är ju gudomlig frid, himmelsk frid. Det är en frid som inte världen kan ge. Det är livet, det är delaktigheten av gudomlig natur och den frid som övergår allt förstånd är ett tecken på att jag är döpt i helig ande, på att jag är en kristen helt enkelt. Två kännetecken alltså. Det tredje kännetecknet, det har att göra med attityder. För det står nämligen i sjunde versen att köttets sinne är fiendskap mot Gud. Och då vänder vi det upp och ner och säger att andens sinnelag är vänskap med Gud. Den köttsliga naturen kan inte ha vänskap med Gud. Men vi har blivit vänner med Gud. Och vi säger Abba, fader. Vi ingår i hans hushåll. Alltså det är det tredje kännetecknet som Paulus räknar upp här. Och det fjärde, det handlar om vårt förhållande till lagen. För det står nämligen i sjunde versen, den andra halvan, om köttets sinne, att det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Och då ställs prövofrågan till oss, hur är det med vårt förhållande till lagen? Den köttsliga naturen kan inte underordna sig. Ja, men vi då som är kristna, ja, det här har vi ju gått igenom tillräckligt nu. Det jag har sagt och säger igen då, det är att vi har inget förhållande till lagen. Vi är döda från lagen. Vi står inte under den. Vi har inte med den att göra. Det hindrar ju inte att den försöker tala till oss. Eller rättare sagt att synden i oss, den köttsliga naturen, använder sig av lagen för att anklaga oss. Eller för att berömma oss eller någonting annat sånt, va. Men egentligen så lever vi uteslutande av Guds nåd. Det är Guds nåd som fostrar oss. Det är Guds nåd som fyller oss. Så vi har ingen levande relation till lagen. Alltså i den meningen att lagen skulle kunna komma till oss, tala om för oss vad vi ska göra eller inte göra. Vi har ju i vårt nya hjärta, i anden, så har vi lagens fullbordan. Nämligen evangeliet. För lagen syftar till evangeliet. Och vi har evangeliet. Därför behöver vi inte lagen. Men i evangeliet så finns lagens fullbordan. Så vi är inte laglösa. Det är inte så att vi kan göra precis som vi själva vill. Vi kan bara göra så, om jag får uttrycka det lite enfaldigt fyrkantigt. Men vi kan bara göra så som evangeliet säger att vi ska göra. För det är ju Jesus som är Herren, vi är inte själva herrar. Men när evangeliet talar till mig, och evangeliet kan tala strängt till mig, så är det ändå en annan anda än den som lagen kan åstadkomma. Eller som synden kan åstadkomma. Om synden säger till mig att du ska inga andra gudar hava jämte Herren din Gud. Om synden säger så genom att använda lagen och tala till mig, då känner jag, hur är det med mig? Jag kanske har andra gudar och jag är ju inte fullkomlig. Så det funkar inte. Men om evangeliet i mig. Lagens fullbordan säger du ska inga andra gudar ha. Då upplever jag det som en befrielse, som en glädje, för jag vill inte ha några andra gudar. Alltså en helt annan anda. Så det är stor skillnad på lagen och evangeliet. Det femte kännetecknet, det talade vi om hela förra tisdagen, nämligen i vers 13b. Att vi genom anden dödar kroppens gärningar. Och där lade jag märke till, och det blir ju lite repetition i alla fall då, men det var nog nödvändigt, känner jag. Här säger Paulus i vers 12, eller han går över till att skriva vi har alltså skyldigheter och så vidare. Vi, det vill säga han inkluderar sig själv. Nu undervisar han inte andra, utan nu talar han om livet i den heliga ande. Som det stod i slutet på fjärde versen, vi lever efter anden. Lagens krav uppfylls i oss som inte lever efter köttet utan lever efter anden. Det står ju i presens. Det är ju ett liv som vi lever. Och det är det som kommer igen här nu i 12:e versen. Vi har alltså skyldigheter, bröder och systrar, att leva efter anden. Att vandra efter evangeliet. Och därför ska vi inte blanda in ovidkommande saker. När vi då lever efter anden, och det är ju det som är det femte kännetecknet. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Då sa jag att det lilla ordet om, det är inte ett ifrågasättande. Utan det ska snarare förstås som eftersom. Inte om ni lever, det är inte tvivel, det är inget ifrågasättande. Utan tvärtom, eftersom ni lever efter anden. Så dödar anden dödar kroppens gärningar. Alltså det är helgelseprocessen. Den sker, jag höll på att säga automatiskt, men då får jag nog hänvisa er tillbaka till förra tisdagen. För jag sa att det är ett Guds verk, men jag sa väl inte att det var automatiskt. Jag sa att vi kan inte åstadkomma det, men vi är ändå delaktiga i det. För när Guds ande verkar i dig och verkar i mig, då kan vi ju värja oss emot det. Vi kan avstå, vi kan göra våra egna val. Och det ska vi inte göra, utan vi ska aktivt gensvara. Det vill säga vi är aktiva i, det är ju vi själva som ansvarar för vårt liv. Det är inte så att vi åstadkommer helgelsen, men vi svarar mot helgelsen. Så vad helst vi gör det i Herrens Jesu namn, skriver aposteln i Filipperbrevet. Alltså det liv som vi lever, det lever vi i Jesus Kristus, i den heliga ande. Och han är den som verkar i vår vilja och i vår gärning, står det också i Filipperbrevet. Så det är vad som, och när det händer, när det sker, eller när den livsstilen blir tydlig, då är det ett tecken på att vi är döpta heliga ande, på att vi är kristna. Och sen var jag tvungen när jag läste det här för några timmar sedan och stryka under, jag tror vi hade med det, jag vet att vi hade med det förra tisdagen. Om ni, eller eftersom ni vandrar efter anden, skall ni leva. Så slutar i den versen. Det är inte bara negativt att vi ska döda kroppens gärningar, utan det är också positivt, då skall ni leva. Vi hade en jättefin samling i fredags med gemenskapen, och då så tog Kent ett vittnesbörd. Och exakt vad det innehöll så behöver jag inte berätta, jag kommer inte ihåg heller. Men han sa att ibland så tänker jag att det ska vara si och så ska det vara si och så ska det bli så. Och sen så blir det tvärtom. Och det där kunde jag ta fasta på, och det har med det här att göra. Nämligen på så sätt att det är inte så att det blir, jo det blir tvärtom, men var blir det tvärtom? Här inne blir det tvärtom. Alltså jag uppfattade att det blir si och det blir si och det blir så. Men här inne upplevde jag plötsligt att det var annorlunda. Nämligen att Gud var verksam. Plötsligt fick jag en sorts tolkningsnyckel över det jag varit med om. Och så kan det vara ofta med böner och bönesvar. Jag ber på ett sätt om en sak. Och så blir det inte så. Och så plötsligt inser jag, ja men det blev ju rätt och riktigt. Bönesvaret var förut fel, nu är det rätt. Det är ju här i hjärtat som det har förändrats. Så när jag vandrar efter anden, då kommer vi till också längre ner i 8 kapitlet, så samverkar, så tolkas alltid det bästa, så samverkar alltid det bästa, så förstår jag saker och ting att jag vandrar i Guds ande. Att vandra i Guds ande är faktiskt ganska enkelt. Och därför så tycker jag det har varit lite besvärande när jag tänker tillbaka på all den undervisning som jag har hört, inte bara om att bli andedöpt utan också vad det innebär. Därför det är inte alls något märkvärdigt. Inte märkvärdigare än att vara en kristen. Och det är ju naturligtvis märkvärdigt i sig. Det är en sorts övernaturligt liv. Eller ett liv som är mer än naturligt. Därför att Gud är involverad. Så jag lever ett normalt liv. Jag lever ett naturligt liv. Men det är mer än normalt. Det är mer än naturligt. Därför att Gud är närvarande i alltihopa. Det kallas att vandra efter anden. Där fick jag väl till det bra. Ja, det är inte så enkelt att tala om de här sakerna. Men nu så förstår vi det. Att det här det utspelar sig. Jag ska ge ett nytt hjärta och en ny ande. Så att ni förstår att tolka och vandra efter anden. Så har vi gjort de där 5 kännetecknen. Nu har vi verserna 14 till och med 17. Och då ska vi ha ytterligare 3 kännetecken här. Jag tror vi gör så att vi läser det här först. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Jag har gjort en liten notering här vid sidan om så att säga mina anteckningar. Jag har skrivit en fråga. Kan vi undvika individualismen? Allt det som vi har pratat om här nu, att vandra efter anden, har ni sannolikt, och jag också sannolikt, tolkat individualistiskt. Alltså som om det gällde var och en, eller om jag ska uttrycka negativt, som om det hängde på dig eller på var och en av oss. Men vi är ju inlemmade i Kristi kropp. Vi är ju gemenskap, vi är hushåll. Vi är levande stenar som tillsammans utgör ett heligt tempel. Och jag tror att detta med drivkraften och beskyddet och vägledningen hellre ska förstås som något vi upplever tillsammans än som individualistiskt. Nu kan vi ju visserligen var en, alla har ni var en fått en och samma ande att dricka av. Det kan vi inte ta bort. Så visst finns det en individualistisk förståelse av det och som inte är felaktig utan det är rätt va. Men vi lever ju i ett sånt överdrivet individualistiskt samhälle. Och det är där vi ska se upp. För det kan ju vara så att du ser en del utav, du ser A när du vandrar med anden och du ser B. Men tillsammans så ser vi A och B. Du ser C och du ser D. Men tillsammans så kommer vi 4 som delar livet med varandra att se A, B, C och D. Vi kommer se så mycket mer. Och det tror jag också ligger i bibeltexten. Jag tror till och med att det kanske ligger i texten som en självklarhet. Därför att på den här tiden så levde man ju inte individualistiskt, utan man levde ju i hushåll. Det fanns inget annat. Det fanns inga ensamhushåll på den här tiden. Det fanns inte ens i tanken. Så det här, och han skriver ju vi och han skriver ni hela tiden. Så att det är ju den lilla gemenskapen. Det är där du har det. Så sitt inte ensam hemma och häng med huvudet och du tycker att det här går inte. Utan sök upp gemenskapen och lev med i den lilla gemenskapen. Där kan man dela, där kan man, om det behövs, hänga med huvudet tillsammans. Men man kan också dela varandras bördor, så uppfyller man Kristi lag. Det är ett underbart ställe där, Galaterbrevet 6:2. Nåja, nu ska vi se här. Till alla som drivs av Guds ande. Och då är det så här. Att när jag läser här så läser jag drivs av Guds ande. Men när jag läser Galaterbrevet 5:18. Där det står samma ord på grekiska. Så har man inte översatt med drivs av Guds ande. Utan där står det leds av Guds ande. Och då kanske vi frågar oss, ja, hur ska det vara nu då? Ska det vara att vi leds av Guds ande eller ska det vara att vi drivs av Guds ande? Ja, det är både och. Det är samma ord på grekiska. Och det här ordet agō på grekiska har Paulus förmodligen använt därför att han skriver med särskild tanke på de hedna kristna. Alltså de som inte var judar. Därför de som inte var judar utan hade de hedningar som har kommit till tro, de levde i en värld som var mycket präglad av stoicismen och andra sådana ismer, men stoicismen framför allt. Och där visste man att i varje människa så finns det drivkrafter. Och det är drivkrafter, det är lustar och det är begärelser och det är sånt som man ska tygla. Det är därför som det inom stoicismen finns långa syndakataloger vad man inte ska göra och får göra. Och långa dygdekataloger vad man måste tänka på vad man måste göra. Och så ska man då försöka hantera det här och leva ett balanserat liv. Det är nästan som man kan höra från vår postmoderna tid. Det låter ju fortfarande sättet. Så det är det som är drivkraften. Det Paulus gör det är att han tar inte någon konfrontation med de här tankarna. Utan det han säger det är att ni har ju fått den helige ande. Och det är den helige ande som är drivkraften i ert liv. Ni leds av den helige ande. Eller ska bli ledda av den helige ande. Drivas av den helige ande. Och därmed så har han ställt hela den här stoiska eller våran postmoderna tankesvärlden. Han har ställt offside. För det är rätt eller fel spelar ingen roll. Frågan är om det är Kristus som driver i mitt liv. För det är det helt avgörande. Det här betyder att ordet drivas av ande eller ledas av ande, de är synonyma med varandra. Så det spelar inte så stor roll om vi använder det ena eller det andra, för det betyder samma sak. Men nu räcker inte det. Utan det stod, som du har i fjärde versen, och som jag har sagt flera gånger, att man lever efter anden. Och läser man samma ord i Galaterbrevet kapitel 5, vers 16, så står det att vi vandrar i anden. Alltså ytterligare två uttryck. Efter anden eller i anden. Och där har Paulus sannolikt en annan bakgrund än den hedniska bakgrunden, än den grekernas filosofiska strömningar i bakhuvudet. Utan här har han de judekristna i åtanke. För judarna, de var ju hemma och levde i skriften, det vi kallar för gamla testamentet. Och om du tänker efter hur det var, ut ur Egypten kallade jag min son. Och så kom de in i öknen. Och där vandrade de efter molnstoden på dagen och eldstoden på natten. De följde molnstoden när den flyttade sig. De följde eldstoden om natten. När den bröt upp och flyttade sig, då bröt folket upp och flyttade. Det har han i tankarna säger att man vandrar efter anden. Eller man vandrar i Guds härlighet, i anden, i molnet. Molnskyn kommer över oss. Så nu har vi alltså fyra uttryck. För hedningarna drivas eller ledas. För judarna efter eller i. Alla fyra uttrycken är synonyma med varandra i vår förståelse. Det är samma sak. Det spelar ingen roll vilket uttryck du använder. Så du behöver inte göra någon stor sak av att det sägs på olika sätt. Därför det handlar om djupa sätt, det är drivkraften i mitt inre. Att Kristus är drivkraften. Och ska jag göra det riktigt vardagligt, nästan banalt, Det får bli en påminnelse också, men jag märker att jag ska säga det. Så är detta med att ha anden som drivkraft. Det är helt enkelt att ha sitt samvete som drivkraft. Att vara lyhörd för samvetet. Att inte handla mot sitt samvete, utan handla med för sitt samvete. Då tänker någon så här, alldeles riktigt också. Ja, men samvetet kan väl ändå inte vara någon pålitlig historia. Och då säger jag, nej, det kan det inte vara. Därför så får vi lägga till det samvete som är upplyst av Guds ord. För Guds ord och Guds ande talar i vårt samvete, eller är det nya hjärtat. Det nya hjärtat, det nya sinnet, det nya samvetet. Fortfarande inte fullkomligt, för vi är inte perfekta. Men fullt tillräckligt för att vi ska veta hur konkret det är att vandra efter anden. Det har ni väl varit med om förresten allihopa. Det här med hedningarna kan säga så här, att man ska följa sitt hjärta. Ja, jo, visst, det är klart. Men vi säger att man ska följa det nya hjärtat. Det är hjärta som Gud har gett mig. Det är hjärta i vilket Gud bor, i Kristus bor. Det är det vi ska följa. Och då blir det en väldig skillnad. Principen blir så att säga densamma. Men anden blir två helt olika. Så återigen handlar det om att leva i gemenskap med Kristus. Vara lyhörd för hans röst. Vara lyhörd för anden. Att följa sitt samvete. Eller omvänt, att inte gå emot sitt samvete. Och då kan jag ju lägga till det också, som ni redan känner till, men redan vet, att det är inte alltid så enkelt. Men det är viktigt. Det är väldigt viktigt. Och är det svårt, så återigen så har vi gemenskapen där som en viktig faktor. Det var det. Nu ska vi titta närmare på vad som står här i vers 14. Nu har vi sagt att alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ja, men alla som är döpta i helig ande är Guds barn eller Guds söner. Man kan inte vara det på annat sätt. För att knyta an till det som jag sa inledningsvis. När det står Guds söner här, så är det bra att det står så, tycker jag, i översättningen. Därför det finns olika ord för barn på grekiska. Det finns ett ord för spädbarn. Det finns ett ord för barn i allmänhet. Det finns ett ord för söner. Det finns ett ord för barn som beskriver relationen till föräldrar eller till lärare eller till andra. Så det är lite olika ord. Det ord som Paulus använder här, hyos, det betyder... Det visar på vår rättmätiga ställning. Alltså att vi är juridiskt sett är barn eller söner. Vi är arvingar, det är det som kommer här sedan. Och det ordet använder han i vers 14. Han har nämligen andra ord i 16 och 17. Vi ska se hur det står det där då i översättningen. Där står det... I slutet på 16 står det barn. Och i 17 vers står barn också. Det är alltså ett annat ord på grekiska. Så det är bra att det inte står barn där i 14 versen, utan det står söner. För att stryka under det här med vår juridiska ställning. Den här juridiska ställningen som vi har... I och med att vi är i Guds hushåll. Var en av oss här är ju intagna nu i Guds hushåll. Den här ställningen, den här tryggheten, den här styrkan aktiveras av den helige ande. Man kan ju ha legal rätt utan att man själv är medveten om det. Man kan ha legal rätt utan att dra nytta av det. Vi har legal rätt. Vi har makt att vara Guds barn. Exosia, makt, rättighet att vara Guds barn. Men det aktiveras av den helige ande. Det vill säga vi får vissheten och tryggheten av att vara Guds barn genom den helige ande. Nu så står det här, och det får då vara nästa kännetecken, det blir väl det sjätte kännetecknet då, i vers 15, att rädslan ersätts med frihet. Det står nämligen i vers 15, ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Utan vi har fått en frihetens ande. Vi har gått från rädsla till frihet. Och nu vet jag att det finns många kristna som är osäkra på sin ställning och som undrar om de verkligen är Guds barn. Och som tycker att nu talas underligt på ett sånt sätt så nu blir jag ännu mer osäker. Men alltså det är inte den heliga ande som gör dig osäker. Det är för den heliga ande gör dig säker. Om du lyssnar och hör och använder så att säga den heliga andes mottagningsinstrument i ditt hjärta, så kommer du bli uppmuntrad av det jag säger. Du kommer bli glad när du hör och förstår att du är Guds rättmätiga son eller dotter. Och är det så att man inte är riktigt på det klara med det där, så då finns det alla anledningar att bedja eller arbeta på att få klarhet i det. För det är viktigt. För det blir själva grundvalen för hur du uppfattar ditt kristna liv. Jag måste berätta, när jag var med om det här första gången, en del av er har hört det sedan tidigare. Jag hade alltså fått en kallelse och mött Herren Jesus, och han visade mig den väg jag skulle gå när jag var 13 år. Men det skulle dröja ytterligare 3 år innan jag fick den där vissheten. Och då gick det till som så att när jag var... det skulle dröja 5 år till och med. Men efter 3 år så var jag på ett läger, ett kristet läger på Hjälmareds folkhögskola. Det var 1968. Och då så fick jag hela lägret där, det var blandade åldrar. För så att det var ju 68, var ju demonstrationstågens år. Och då skulle vi demonstrera för Jesus och gå med skyltar där genom Alingsås stad. Och jag vet inte vad som hände, men jag skulle då bära en skylt där det stod Kristus är världens hopp på. Och när jag gick där och såg alla människorna på trottoarerna och runt omkring, så slog det mig, kan jag verkligen stå för det här? Eller går jag omkring med falsk varumärkning här för dem? Och jag mådde så dåligt utav det, så att hade jag kunnat avbryta den där marschen så hade jag gjort det. Jag är alltså vid tillfället 16 år. Sent på kvällen, närmare midnatt till och med, så kunde jag inte somna, kunde inte ligga kvar, utan jag tog mig ut i korridoren och sökte upp ett rum där jag visste att det bodde en gammal kristen man, vuxen flera gånger om så att säga. Jag tänkte jag måste prata med honom, för jag har inte pratat med någon. Och så sa jag mitt ärende, att jag visste inte om jag var en kristen. Och då så säger han till mig, ja men Håkan, det kan man inte veta. Och det var det beskedet jag hade med mig. Jag blev alltså inte hjälpt. Det skulle gå ytterligare 2 år sedan innan jag fick vissheten. Och skälet till att han sa så, det berodde på att han var uppvuxen i ett gammalkyrkligt hem. Och inom den gammalkyrkligheten, när en vecka som gick fram så starkast, då var det ju fullsmockat i kyrkorna. Och det var då de här som efteråt orättfärdigt har kallats för helvetespresterna uppträdde. De predikade nämligen att ni ska inte vara så säkra på, bara för att ni kommer här i kyrkan, att ni har det rätt ställt med Gud. För de flesta hade förmodligen inte det heller som satt där i kyrkan. Men det här hade han med sig. Och det var som han förmedlade till mig då. Sen, det tog alltså 5 år innan jag fick den där vissheten. Och den fick jag på följande sätt. Jag har ingen berättelse om det eller en särskild händelse. Men jag kan säga principen. Jag var helt enkelt tvungen att förlita mig på bibelordet. Det var det jag kunde gripa tag om. Det var det jag kunde ställa mig på. Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Den som kommer till mig ska jag sannoliken inte kasta ut. Och så vidare. Jag var tvungen att förlita mig på det. Och när jag började förlita mig på det, så började det falla på plats. Och så är det, vet ni, med det kristna livet och med gudsämligheter och Guds löften. Att det är bara när vi går den vägen som vi kan upptäcka om den är rätt eller riktig. Jag har sagt det så många gånger när det gäller våra cellgrupper och gemenskapen, för att det har ju varit till så, och är fortfarande till så stor välsignelse för många. Men det är nästan omöjligt att berätta för människor som inte är med i någon gemenskap vad det innebär att kunna dela livet med andra. Det går liksom inte att berätta. Det går inte in. Det missförstås. Det är ungefär som ni har hört det där. Man träffar någon som träffade en medmänniska som aldrig hade ätit en apelsin. Och så ska man berätta hur en apelsin smakar. Ja, hur framgångsrikt är det? Inte särskilt. Det går liksom inte. Det finns saker här i livet som man måste erfara själv. Som man själv måste få uppleva för att kunna säga sitt amen till. Och det här med vissheten i den heliga anden, det hör definitivt dit. Det går inte att servera vissheten i den heliga anden till människor. Utan det måste tas emot i form av efterföljelse. Och så kommer det som bönesvar sedan. Nu så ska vi se här. Det står alltså att vi har inte fått en slaveriets ande. Alltså det är väsensskilt att ha synden som sin herre, som sin härskare i den kötsliga naturen å ena sidan, och att ha fått hjärtat utbytt å andra sidan och ha Jesus som herren, där han då ska vara den rättmätige herren och den som jag lyssnar efter. Det är ganska stor skillnad. Om det förra är slaveriets ande, så är det senare frihetens ande. Vi blir alltså befriade, och vi blir inte befriade eller fria i den meningen att vi kan göra vad vi själva vill. Men vi blir befriade och vi har frihet i den heliga ande på så sätt att Gud själv vill hjälpa oss att bli sådana som vi innerst inne är kallade att vara. Att lyda Gud och Guds ord, det är ju att få saker och ting på plats. Det är ju att leva upp. Det är inte betungande. Det kanske man tror innan man har upplevt det. Men när man upplever att lydnaden för Guds ord är någonting gott, då upplever man ju befrielsen och friheten. Tänk att jag har fått nåden att kunna inte bara höra utan också göra Guds ord. Det är stort. Så vi har alltså, det här är då det sjätte kännetecknet för den som är kristen eller döpt i helig ande. Att rädslan ersätts med frihet. Och det sjunde, det står då i slutet på 15 versen. Ni har fått en barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Och här är det också tydligt, det ser man inte i översättningen, men i den grekiska texten så blir det klart att Paulus, Han knyter an till den romerska lagstiftningen som handlade om adoption. Vi har blivit adopterade utav Gud. Det vill säga vi har samma juridiska rättigheter som de biologiska barnen. Nu har inte Gud biologiska barn på det sättet, men ni förstår bilden. Och att det är viktigt för Paulus att lyfta fram det, det kan jag förstå. Dels utifrån allt det som vi har talat om eller som jag har talat om så här långt, att vi ska styrka oss och vi ska förstå det. Men också utifrån den judiska bakgrunden. Därför att i skriften, i den judiska tron, så finns inte adoption. Finns inte den lagstiftningen. Det finns liknande tankar, men inte som juridiskt begrepp finns det inte. Jag kan visa på ett par sådana bibelställen. Första Mosebok. Kapitel 15, där har man ett exempel, vers 2. Man får läsa det två gånger innan man förstår det, men i alla fall. Men Abraham sade, Herre, Herre, vad skall du ge mig? Jag går ju bort barnlös, och arvinget till mitt hus är Eliezer från Damaskus. Det vill säga han var barnlös. Men Eliezer var ju arvinge. Han var inte adopterad men var arvinge i alla fall. Så att själva fenomenet finns där även om det inte finns adoption i juridisk mening i den judiska tron. Du har det på ett liknande sätt om du tittar i kapitel 48. Det första Mosebok 48. Där kan man också se hur själva tanken lyser igenom. Kapitel 48, vers 5 ska det vara. Ja, just det. Där är sammanhanget är att Jakob talar till... Ja, jag får nästan tala från början för att det blir så krångligt att förklara. Det går nästan fortare att läsa det. En tid därefter sa man till Josef, din far är sjuk. Då tog han med sig sina båda söner, Manasse och Efraim. Och man sa till Jakob, din son Josef har kommit till dig. Israel, alltså Jakob, Israel samlade då sina krafter och satte sig upp i sängen. Han sa till Josef, Gud den allsmäktige uppenbarade sig för mig i Luz i Kanans land. Han välsignade mig och sa till mig, jag ska göra dig fruktsam och föröka dig och låta skaror av folk komma av dig och åt dina efterkommande ska jag ge detta land till egendom för evigt. Dina båda söner som föddes åt dig i Egyptens land innan jag kom hit till Egypten ska nu vara mina. Så där har man den tanken igen. Det var ju inte juridiskt reglerat men det finns ändå, och det finns flera bibelställen som pekar på samma sätt. Men när Paulus skriver här i Romarbrevet 8, då använder han det i juridisk mening enligt romersk lag. Så det måste ha talat starkt också till de judekristna som inte var främmande för tanken men nu som fick det liksom lagstadgat där, den romerska lagen. Och de hedna kristna som inte kanske hade så stora insikter i det gamla testamentet, de kunde knyta an till den romerska lagen. Andra sådana här bibelställen, ni känner ju till det här, det Gud säger, Herren Gud säger om Israel. Ut ur Egypten kallade jag min son. Så man tillhörde Herren även om det inte var juridiskt reglerat. Så det betyder att om Gud nu har adopterat oss, gjort oss till sina barn, då är det också han som tar ansvar för oss. Och det är det vi måste ha med oss nu. Du behöver alltså inte ta ansvar för Gud, utan det är Gud som tar ansvar för dig. Det kan ju vara bra att börja där. Du behöver inte ta ansvar för Gud. Gud tar ansvar för dig. Men vi behöver vara lyhörda. Vi behöver låta oss fostras av hans nåd. Nåja, det är mot den här bakgrunden som vi i slutet på vers 15 ropar Abba, Fader. Det där ropandet, det finns också med i Gamla testamentet. Det står just ropa på flera ställen. Titta till exempel i Saltaren. Jag vill att ni ska titta på det där för att det var nog ett särskilt sorts bedjande. Detta ropande. Man ropade alltså med hög röst. Och det gjorde man i urkyrkan också. I Saltaren 3. Vi tar några stycken där. Vi kan ta några saltarversar. Saltaren 3. Vers 5. Jag ropar högt till Herren och han svarar mig från sitt heliga berg. 17:e Saltarsalmen. Där står det i vers 6. Jag ropar till dig, ty du Gud ska svara mig. Och i den 18:e Saltarsalmen, vers 7. I min nöd åkallade jag Herren. Till min Gud ropade jag. Från sitt tempel hörde han min röst. Mitt rop till honom nådde hans öron. Jag har 5, 6, 7, 8 ytterligare bibelställen. Men vi slår inte upp dem nu. Du får det i kompendiet sen. Men det här att man ropade till Gud på det sättet var förmodligen en sorts bön som man använde sig av i liturgin. Alltså i gudstjänsten. Ni vet, vi brukar tala om att det finns olika böner i gudstjänsten. Det finns ju syndabekännelsen, så finns det tacksägelseböner och så finns det bön, allmänna förböner. Vi kanske skulle införa i nya kyrkanboken ropandet också. När vi ropar efter Gud. Man hade nog så förr i tiden. Jag vet att hos en av kyrkofäderna så står det så här att när någon hade bett så ropade alla amen. Så så det lät som om åskan hade gått in i kyrkan. Alltså för full hals. Nu så står det att vi har fått en ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Vi hinner med också vers 16, det som jag varit inne på tidigare. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Där används ett prefix i det grekiska verbet syn. Syn betyder ju tillsammans. Man har till exempel att man växer samman, man ympas in i Kristus, man växer samman med Kristus. Då används det här prefixet syn. Och det används då på lite, i ganska många ord så kan det där användas just för att betona hur det kopplas ihop. Och det är det ordet som används här. Att anden, Guds ande, tillsammans, syn med vår ande, blir förenade. Guds ande och min ande förenas i ett rop till Gud, förenas i en visshet. Vi är Guds barn. Jag har skrivit upp här några bibelställen. Jag har skrivit, se också vers 17. Men är vi barn? Ja, där står det. Vi är barn. Och vers 21. Det slutar med att vi ska nå fram till Guds barns härlighet. Kapitel 9. Det var nästa blad då, ja. Vers 8. Där står det. Det vill säga, Guds barn är inte de som är barn och så vidare. Eller Filipperbrevet 2:15. Och jag har skrivit upp också Johannes evangeliet kapitel 1, vers 12. Det är väl det som jag citerade. Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. 11:52. Och sedan också 1 Johannes 3, vers 1 och vers 2 och vers 10. Alltså 1 Johannes 3, vers 1, 2 och 10. Och även kapitel 5 där och vers 2. Hinner jag på en minut berätta. När Nikodemus kommer till Jesus om natten. Och Jesus säger, du måste bli född på nytt. Och Nikodemus säger, hur ska det gå till? Ni kan läsa det själva i Johannes 3 sen. Så säger Jesus att. Liksom Moses upphöjde ormen i öknen. Så ska människosonen bli upphöjd. För att vara en som tror på honom och så vidare. Och det verkar vara svaret på hur man blir född på nytt. Om ni läser det noggrant och ser sammanhanget så ska ni se det. Det vill säga, om jag vänder mig mot Golgata kors. Jag ser Jesus Kristus hänger på korset. Människosonen upphöjd som ormen, som Moses upphöjd ormen. Jag ser detta och jag får klart för mig att detta är för min skull. Där föds jag på nytt. För då har den helige ande kommit över mig genom ordet och gett mig en förståelse, gett mig en nyfödelse. Så om det är någon nu som undrar hur man blir född på nytt eller så, så tycker jag den berättelsen, eller vad ska kalla den undervisningen där som Jesus har i tredje kapitlet, är alldeles utmärkt. När man läser det så ser man hur det hänger ihop, och jag ser ju också att Nikodemus, han fattar ingenting. Och det är nog många bibelläsare idag som inte heller förstår det. Men titta på det och meditera så ska du se. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Och nu ber vi att du ska fortsätta att tala till vårt inre. Att du ska undervisa och vägleda oss. Inte bara var och en för sig utan oss tillsammans också. Herre, vi överlåter oss i dina händer. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden, och det är Romarbrevet vi håller på med. Det här var del 31. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30. Sen kan du lyssna på det också på Värnamo församlings hemsida på värnamopastorat.se, och sen klickar du på närradion och bibelförklaringar. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Jag som har varit producent och tekniker, Ulf Gustafsson, tackar för att du lyssnat. Och jag önskar dig en riktigt skön och välsignad vecka som kommer. Härefter så får du lyssna till sändningen från Radio MF och Missionskyrkans söndagsgudstjänst.